Hi everybody, it's June Simmons.
Tjena allihopa, det här är Sungen. Och du lyssnar på Alex Room Service. Jag tror det ska handla om Kiss idag. Nu kör vi.
Påsköna, kära små kantareller, och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Idag ska vi på utflykt, jag ska strax berätta lite vad det handlar om. Men först så kommer vi att gå in i en liten reklamfilm. Och för alla som tycker att det är jobbigt med reklamfilm så får ni spola fram lite och kanske hamna någonstans där det inte är reklam. Jag vill nämligen berätta att jag tryckte ju upp några tröjor som ni kanske minns och de sålde slut direkt. Så jag gjorde en liten run till för de som blev utan. De har fastnat på Arlanda förvisso och varit där en vecka, men de är väl på väg strax. Och jag har ju bara gått ut med det här på Facebook, men om det är någon som inte använder sig av sociala medier så får ni leta ut mig på något annat sätt. Jag finns ju på hela internet. Och hör av er så kanske där är någon kvar. Det var ingen stor runda och det var absolut bara tänkt egentligen för de som blev utan. För jag tycker det är synd att det var så nära att jag fyllde den kvoten som jag faktiskt beställde, och då är det taskigt mot de där stackars 10 eller 8 som står utanför listan. Så jag gjorde några extra. Så hör av er om ni vill, om ni är intresserade av en tröja som ni sen kan gå runt på stranden i. Endast iförd den tröjan, ingenting annat. Så får ni ta hand om böterna själv sen. Men mycket roligare är att Partners in Crime, det vill säga jag och Carl Linnaeus, vi ska släppa en bok som handlar om Kiss eventuellt. Bland annat, och den kommer i höst och så vidare, men min fantastiska svåger Mikael Jondalen, Blunderhead på internet, som har gjort min profilbild där jag är en soloskiva, och han har även gjort en likadan till Carl för många år sedan, han har gjort en design till oss som vi har kört upp på tröja. Eftersom boken går i Hot in the Shade tema lite med Paul och Gene från Rise to It videon, så har vi, och vi kommer att ha solglasögon på oss på baksidan. Ja, det är så roligt alltihopa. Så finns det en tröja nu med ett litet sfinx-tema som man kan beställa av Carl. Det är han som har hand om detta eftersom han är the brain. Så ni får leta upp honom på sociala medier om ni är intresserade av att se hur den ser ut. Och eventuellt iklä er en sådan. Företrädesvis då inte samtidigt som ni använder er av room service tröjan för det kan bli varmt. Men det bestämmer ni själva. Jag lägger inte några värderingar i det. Jag försöker inte bestämma er åt er, utan ni ska bestämma er själva åt vem ni känner för att vara den dagen. Det var trevligt sist, pratade lite om Killers och Partners in Crime, och jag tänker göra en liten retraction här eftersom min vän Andreas Karlsson hörde av sig, och han hörde bestämt och tydligt att Paul hade lagt på ny sång på den här Creatures-versionen av Partners in Crime. Och så diskuterade vi detta lite fram och tillbaks. Sen gjorde jag en så kallad brasiliansk rapphöna där jag mixade låtmaterialet själv. Det här låter märkligt för jag har inte tillgång till råmaterialet då. Men jag gjorde helt enkelt så att jag lade den ena versionen i vänster hörlur och den ena versionen i höger hörlur och synkade upp dem, för de går faktiskt inte exakt lika fort, utan den ena är pitchad lite annorlunda. Men jag gjorde detta i alla fall, och lo and behold, jag säger inte att hela sången är omgjord, för det tror jag inte, men jag hör när man kör det samtidigt att nu attan säger där ett par strofer han har sjungit om. Och där är bland annat någon liten sån, ja, nu tar jag det fritt ur luften, han säger nog inte så här, men wohej, eller woohoo. Något annat träslag om man har lust. Så att, ja, absolut, där är en nypålagd sång vill jag ha sagt. Jag är inte dum i huvudet på det sättet, och det är lite det som detta avsnittet kommer att handla om också. Men det kommer vi till strax. Men så har jag sagt det att jag tycker fortfarande det är skitcoolt att de gjorde en Creatures-version och att den dök upp på single B-sidor och på alla möjliga knepiga promoställen. Men jag kan inte sådär Jag tar inte gift på exakt hur det gick till. Och det tror jag nog jag sa i förra avsnittet också. För jag har ju inte tillgång till mastertaperna. Om någon har tillgång till mastertaperna, ring mig. Så kommer vi överens om någonting. Jag har släktingar som jag inte behöver som jag kan skicka. Så löser vi det. Det är viktigt. Det är mycket viktigt. Och så en liten... Det är inte tråkig grej egentligen, för jag bryr mig inte om det, men jag vill ändå, det tål tydligen att lyftas igen. Jag har sagt det förr, jag säger det igen, de sociala medierna jag använder mig av är för mitt eget höga nöjes skull, och framförallt så är Alex Room Service Facebook, det är vårt andningshål i den här knepiga världen som vi lever i. Och i det andningshålet så finns det verkligen inte plats för nedsättande kommentarer eller skämt om Paul och Jeans judiska påbrå och så vidare. Det finns verkligen inte plats för det. Och jag har ju varit extremt tydlig med det här att jag är en diktator i detta. Jag bestämmer själv vad som får finnas där och inte. Och nu blev jag faktiskt kallad diktator av en kille som säger sig lyssna på podden, och det gör han säkert. Men han hade inte riktigt uppfattat att det är jag som bestämmer. Jag la ut, det var väl där i samband med Tokyo-gigget i april, att det var jubileum på Tokyo 88. Jag älskar ju verkligen Crazy Nights-perioden, mer än livet självt, som ni alla vet. Och de flesta var trevliga och tyckte att det här var skitfräckt. Och många sa ingenting alls, och det är helt okej. Och vad man tycker och hur man är, det intresserar mig faktiskt fruktansvärt lite. Vad man tycker, vad du tycker och vad du gör och vad du röstar på, det intresserar mig verkligen inte alls. Men när man uttrycker en extremt negativ kommentar om Tokyo 88, som uppenbarligen jag och många med mig älskar, och sen blir sur för att jag tar bort den, när jag då uttryckligen har sagt tidigare att det passar sig inte här, du får tycka vad du vill, skriv det på din egen Facebook-sida, men du är inte välkommen med de åsikterna här. När man då tar till ordet, jaha, det är som Nordkorea det här, du är en riktig diktator. Absolut! Har du inte förstått det innan? För då är det nog faktiskt dags att du börjar lyssna på vad det jag säger i podden också, innan du kommenterar. Men då vet ni det allihopa, jag är enväldig härskare och diktator på min Facebook-sida, och så är ni det på era, och så är vi alla jättelyckliga. Och inga Tommy Thayer-hat-skämt och inga judeskämt om någon Bruce eller Paul, har faktiskt varit ett en gång, och jag tog fruktansvärt illa vid mig och blockade den personen så in i helvete, jag tror inte ens han får gå in på Coop längre. Hoppas jag. Men i övrigt så är det ju faktiskt, vi har ju otroligt trevligt och roligt och skoj. Och jag känner verkligen att min lilla Facebook-sida fyller en liten funktion. För går man in på många andra så är det jävligt mycket lättklädda brudar som håller upp plattor. Och det är jävligt mycket skämt om värdelösa grejer och sånt. Och det är helt okej för dem som tycker det är okej. Jag bryr mig inte om de sidorna, jag väljer bara att avfölja dem. Men... den följer man min och är aktiv på min, så får man acceptera att här har vi roligt. Och vi har roligt tillsammans. Det låter som jag gör reklam för biblioteket nu när jag pratar. Nåväl, det var det. Reklamfilmen är slut nu, så ni som har spolat kan... Nej, det här var kanske inte reklam. Det var mer ett sånt här anslagstavlan. Glöm inte lämna in deklarationen. Ni som har spolat kan ju sluta spola här. Jag väntar. Så, då är väl alla tillbaka, och idag så ska vi på utflykt, och nu, jag har ju peggat upp för detta lite, jag är extremt nöjd med detta ordval, och jag ska förklara det strax. Jag har ju, som många av er vet, speciellt de som känner mig personligen, så är ju Kiss absolut min favoritprinsesstårta, men det finns massa av tårtor och bakelser i världen, som jag också älskar. Och... personer har ju genom åren bett mig prata om någonting annat. Jag har ju känt lite sådär att, jag vet inte, jag är nöjd med min lilla hörna på internet där jag kan plocka fram en låt från 74 och prata om hur många gånger de körde den och sådär. Jag tycker det är vansinnigt roligt, och jag tycker det är sinnessjukt och vansinnigt roligt att någon annan lyssnar på det och tycker det är kul att lyssna på. Men därifrån till att ge mig in i andra bands sfärer. Det har varit en liten tröskel. Eftersom jag gärna pratar om det med arbetskamrater och släktingar och vänner. Men vad ska man säga? Jag ibland känner jag har ju absolut... Jag vet ju till exempel ingenting om AC/DC. Jag skulle ju inte kunna räkna upp alla medlemmarna om någon frågar mig. Jag har aldrig hört en skiva. Däremot vet jag en jävlig massa grejer om en massa andra band. Och så tänkte jag, men ska man göra någonting? Nej, jag bryr mig inte om att göra några såna här. Nu ska vi minsann ta tempen på Iron Maiden och låten The Duelists. Vem producerar? Vem bryr sig? Det är ju många som gör. Och det, då överlåter jag det åt till exempel Maiden-podden och diskutera det. Men om jag skulle prata om till exempel Iron Maiden så får det ju bli mitt Iron Maiden. Och varför jag överhuvudtaget pratar om det. Och det är därför. Det var en lång pegning detta. Jag har pratat en kvart redan utan att ha kommit någonstans. Men det är väl som vanligt. Och därför så kommer jag idag att lansera det som jag väljer att kalla på utflykt. Alla avsnitt som inte handlar om Kiss, det kommer inte bli hur många som helst, för det är Kiss jag vill prata om oftast. Men ibland så kommer den här lilla känslan av någonting annat. Alla de avsnitten kommer att ha samlingsnamnet på utflykt, just därför att de rätt trogna Alex Room Service-fansen som inte vill höra om något annat, de kan skippa och lyssna. Och de kan välja bort alla avsnitt som heter på utflykt ur sina spellistor eller brända skivor eller kassettband eller tryckta vinylplattor. Vilket ju är en otroligt frestande tanke. Alex Room Service Greatest Hits på en dubbelvinyl med pappersinsticksomslag. Ni kan välja att strunta och lyssna. För heter avsnittet på utflykt så kommer avsnittets innehåll inte att handla om Kiss i samma utsträckning. Nu kommer det att handla om Kiss ändå, garanterat. Jag har ju ingen aning, jag vet ju inte ens var jag ska börja riktigt idag med min första på utflykt. Jag är övertygad om att det kommer handla om Kiss ändå, men det kommer inte att handla om Kiss. Det avsnittet kommer inte att behandla en Kiss-detalj, eller ett Kiss-skeende, eller en Kiss-skiva, eller en Kiss-medlem, eller något annat med Kiss. På samma sätt som det brukar, utan det kommer att handla om någon annan artist. Och för er som då redan har klickat igång det här avsnittet och undrar vad fan det är vi ska lyssna på idag, så heter ju detta avsnittet På utflykt med Mrs. Axelrods elever. Redan där så gissar jag att åtminstone ett par av er, ursäkta, jag fick en groda i halsen. Jag gissar att ett par av er faktiskt redan har plockat upp vad det kommer att handla om. Men för den som inte riktigt vet det så ska vi ska fundera lite kring Alice Cooper idag. Mrs. Axelrod var läraren som eleverna hade i skolan där de gick. Jag vet inte så vansinnigt mycket om det här, men jag vet ju att de pratar om henne på skivan Schools Out när Alice Cooper var ett band och inte en artist. Då nämner de Mrs. Axelrod, eller Miss Axelrod. Det ska jag kolla innan jag döper avsnittet, faktiskt. Så att ni som lyssnar, jag har nu sagt Mrs. Axelrod här, men jag tror det är Miss nu för det passar bättre in i... Det märker ni när ni ser vad avsnittet heter. Och jag tänkte jag ska försöka ha en ingång till just Alice Cooper som betyder väldigt mycket för mig. Han är en av artisterna jag har intatuerad. Och då har jag inte Alice Coopers namn eller någon bild eller så, utan jag träffade honom 2011 i London och fick honom att skriva till mig lite så som man skriver lite kladdigt. Steven was here. Och så kladdade han sin sminkning under till. Det fick jag honom att göra och det har jag tatuerat in. Så att den som sen karvar upp mig på produktionsbordet kommer att se på min högra axel att någon har typ karvat in Steven was here. Och så är det en märklig, två märkliga svarta bläckplumpar under till. Det är mitt lilla skämt till den framtida obducenten. Så varsågod om du lyssnar på den här podden så vet du nu varför jag ser ut som jag gör. Nåväl, jag tänkte ingången till Alice Cooper skulle vara förändring. Därför att är det någonting som gör oss människor väldigt, väldigt, som gör det väldigt roligt att vara människa, i alla fall för mig, så är det att man kan förändras, att man kan ändra sig och att man inte måste vara samma och gå på instinkt. Nu gör vi till stor del det ändå, men vi kan i alla fall vara medvetna om det och vi kan välja bort det. Och det är jag väldigt förtjust i. Och ingen av mina artister tror jag är tydligare i det, i hur jag har förändrat min syn än just Alice Cooper, som han är ju inne på sitt 53:e år som artist nu väl. 67 får man väl säga är det första aktiva året. 66-67, ja, det är svårt det där, vi var ju inte riktigt med och vi har ju inte fasta datum från att de här tonåringarna började repa och så vidare. Det kanske någon har. Men 53 år, det är mer än ett halvt sekel han har varit aktiv artist med endast, får vi väl säga, endast ett avbrott. Och knappt det, för till och med när han låg på avgiftningen där tidigt 80-tal så gjorde han ju lite film och lite soundtracklåtar. Så att det, har ju, det är ju egentligen en enda lång stig, även om den inte har vandrats lika aktivt alla år. Men man kan väl säga att sen 90-talet, sen det inte blev någon turné på The Last Temptation 94, så har han ju ändå turnerat varje år sen dess, tror jag, om vi räknar på det. Och det är ju helt fantastiskt. Och innan dess var det också varje år förutom 92, 93, 94. Men det var ju där all musik förändrades, eller inte musiken, men världen, musikvärlden förändrades. Vilket ni kan läsa om i kommande Kiss-bok som heter Partners in Crime, volym 2, The Return of the Partners. Det heter inte The Return of the Partners. Men vad är det jag vill säga med Alice? Jo, jag var, ska vi säga här, jag läste ju tidningen Okej. Jag såg bilderna på Anders Tegner med Alice Cooper i Psycho-huset. Och det här var väl på, antingen var det Constrictor-tiden eller så var det Raise Your Fist. Jag tror det var Constrictor, för det var väl när Alice kom tillbaka, va? 86 eller någonting. Och så släpptes det en låt som hette He's Back. Jag fick ju inte se fredagen den 13:e, vilket gjorde det så mycket mer spännande att jag, när jag faktiskt såg den, eftersom jag var ju, det måste ha varit 10 år då när den kom som, den, jag var 9 när den släpptes, jag var väl 10 när jag såg den då, eftersom jag började titta på skräckfilm ganska tidigt utan att morsan visste det. Morsan visste en film, för den hade jag sanktionerad. Jag fick se Elm Street 1 när den hade haft hyggligt premiär typ 84, kanske 85 tidigt. Och min kusin var med och skulle berätta för mig när jag inte fick titta, för jag ville så gärna se den. Och sen kunde jag inte sova på flera år, det var jätteroligt. Men i alla fall, det var där då jag började samla filmer också. Och då började man ju till slut fatta att hyrfilmerna i Sverige var klippta och då skulle man ha dem oklippta. Och det var syponkopior, eller workprints, fast det visste man inte vad det var då. Och just fredagen 13:e fick jag tag i ganska tidigt som en sån här workprint. Så att det är fortfarande den känslan jag har av den filmen. Det är sån här riktigt, riktigt usel VHS-kopia. Och jag har sparat workprinten på både 4:an och 6:an och tittar på dem ibland för att de har en helt annan stämning. Det finns något mycket mer magiskt i att titta på dem i den kvaliteten för mig än att titta på dem i kristallklar Blu-ray-kvalitet. De är ju inte riktigt gjorda för att synas i sömmarna eftersom effekterna är tämligen taffliga emellanåt. Men det är ju de bästa filmerna som finns å andra sidan. Men i alla fall så såg jag filmen och hörde låten. Jag lyssnar ju inte på radio. Många av er är ju uppvuxna med rockbox och annat kul. Jag lyssnade uteslutande på Svensktoppen om jag lyssnade på radio, vilket jag nästan aldrig gjorde. Mina enda minnen av radio är Svensktoppen och Sparvöga och Joey Killer. Jag lyssnade på annat, men jag fick tag i His Back på något sätt och det var ju coolt. Det var en skitbra låt av en artist som verkar ha med skräckfilm att göra. Och det var jätteroligt och sen släppte jag det och brydde mig inte ett endaste skvatt förrän typ 87-88. Någonstans, för då släpptes Raise Your Fist and Yell. Och så lyssnade jag av någon anledning, jag tror det kan ha varit min skolkamrat Jimmy som hade den plattan. Och då han spelade av den till mig, eller jag fick lyssna på den hos honom runt 88 där. Och jag tyckte, ja men det här var ju ändå, det var ju bra. Rock Freedom var ju en skitbra låt. Prince of Darkness tyckte jag om redan då. Jag fattade inte Gale och så vidare. Och sen hade, där någonstans hade jag hört om att det fanns hits. Jag hade säkert hört Schools Out någonstans, någon gång. Och inte riktigt fattat att är det samma artist som har gjort den här He's Back? Ja, det var ju kul. Så spolar vi fram till just 88. Ja, men det är ju 88, men det är ju klart det. Nu fattar jag. Jag hittar skeendet i huvudet här. För det var samma Jimmy, hans låtsepappa, gjorde en videokassett till mig där han spelade in Kiss Animal Eyes Live. Och det var 88. Och, eller 87. 88. Och så frågade han om jag ville ha någonting annat. För det var ju 90 minuter kvar på bandet. Så sa jag, vad har du? Så sa han, jag har Alice Cooper. Welcome to my nightmare live. Jag tänkte, det lät ju fräckt. Welcome to my nightmare. Något fräckare än så har jag aldrig hört. Tänk, då måste man ju få se det där med halshuggningen som jag hade läst om. Antagligen i tidningen Okej, men kan ha varit någon annanstans. Det måste jag få se, absolut. Och så gjorde han en kopia på den också som låg efter Kiss. Och så tittade jag på Kiss 290 gånger ungefär. Och sen tänkte jag, nu får jag titta på det där Alice Cooper också. Och jag fattar ingenting. För de av er som då inte vet vad Welcome to My Nightmare är, så är för det första är det en skiva som kom 1975, en slags temaskiva. Det är den första skivan med Alice Cooper som artist efter att bandet Alice Cooper hade splittrats knappt år innan. Och 1975 gjorde Alice en turné på den plattan när han spelade i princip hela rakt av. Det var väl bara The Awakening han inte körde, va? Och in mellan då, i början av konserten, så blandade han in några äldre låtar. Några hits, I'm 18, No More Mr. Nice Guy, Billion Dollar Babies. Är det fler? Och sen kom ju Schools Out i slutet också. Så han körde inte sådär vansinnigt mycket gammalt material. Men han körde några från bandtiden. Men det viktigaste fokuset, det var Welcome to My Nightmare-plattan. Och han gjorde en jättestor teatralisk show av detta. Och där satt jag 10 år, det enda jag ville höra egentligen på riktigt, det var He's Back, men den var ju inte med, och det visste jag, så dum i huvudet var jag inte. Men jag ville se halshuggningen, och det kom ingen. Besvikelsen var så monumental. Men någonting var det, jag vet inte vad det var, den var ju lite skräckfilmig. För det första såg den ju inte alls ut som Kiss Animal Eyes Live, där man ser publiken hela tiden. Och där man liksom, det är helt uppenbart att det är en konsert. Det här ser ju mer ut som en slags teatershow. Och det är mycket mörkare. Kiss Animal Eyes är ju ljus. Det är väldigt, fokuset är på ljus, man ska se alla detaljer. Här är det väldigt mycket som händer i bakgrunden. Det är nästan som spöke som springer omkring på scenen och skelett och dansare och en säng som ser jävligt otäck ut. Men och så är det något, två slags torn på sidorna och någon stor jävla lekbalja som man kastar svärd i. Så mycket konstigt. Så någonting bara, är det här mer, är det en skräckteater eller är det en konsert eller vad är det för något? Så jag tittade ju. Och jag tittade igen och jag tittade igen och jag spolade alltid när man kom till det tråkiga partiet, vilket är The Black Widow med instrumentalpartiet när de jammar lite gitarristerna. Ett av favoritpartierna i showen idag, men då när man var 10 år så var det verkligen inte det jag ville se. Jag ville ju se Alice, jag ville ju se den här märkliga människan springa runt i sin röda byxdress som var trasig och jaga demoner. För jag fattar ju där någonstans att jag ska nog inte helt döma ut honom, alltså döma honom bara efter He's Back, utan han är nog lite mer gömt här bakom. Jag fattar det inte riktigt, men något coolt är det. Och sen hände två saker som vände upp och ner på precis allting. Och det ena var att 1989 så släppte han Poison. Och en bättre låt hade jag aldrig i mitt liv hört från ett band som inte var Kiss. Nej, men det fattar ni, det behöver jag inte säga. Men jag hade aldrig hört en bättre låt av någon artist någonsin. Jag vet inte hur många miljoner gånger jag har hört den låten. För det måste fan vara miljoner nu. Och jag kan säga, jag ryser fortfarande över armarna på studioversionen. Och jag blir lika glad varje gång. När man går och ser Alice live idag, så är det ju tre stora jubel på konserten. Det är ett när konserten börjar. Men man kan ju spela vilken låt som helst som första låt. Vilket ju Iron Maiden gjorde smärtsamt tydligt när de öppnade med ett intro på 10 minuter. När de körde Final Frontier-turnén 2011 eller vad fan det var. Och så öppnade de med den vansinnigt tradiga låten som var först där. Som jag inte ens, var det Eldorado eller något sånt. Ja, det var så jävla tradig låt. Och det här jättejublet kom till den ändå. Men det la sig ganska fort. Skit det. Det är ett första jublet på Alice konsert, och det är när han går på scenen. Och sen är det långfärdsväntan mot Poison. oavsett när den kommer. Och det jublet som kommer fortfarande när den kommer, det är ju fan oslagbart. Och sen kommer det ett jubel när det är Schools Out, för då kan alla sjunga med och spräcka ballonger. Men jag njuter inte lika mycket av Poison idag live, eftersom den låter inte lika bra och så bla bla bla. Den har egentligen aldrig låtit särskilt bra live. Men jag njuter av att folk njuter av den. Och jag får ju alltid mina grejer. Alice är ju världsbäst på att gräva i låtlistorna. Så jag får ju alltid en låt eller två, eller som sist 7 som jag inte har hört innan och som jag måste spela luftgitarr till. Så att han har, för Poison är ju den enskilde låten som gjorde att han faktiskt har en karriär 2020. Det går inte att komma förbi hur rättrogen Alice-fan man än är. Att hade han inte fått Poison som världshitten 89, så är det fan fullt möjligt att karriären hade tagit slut där. För bara några år efter så dog ju alla gamla gubbars karriär. Men i alla fall, jag hörde Poison och jag blev golvad och jag älskade det. Och strax efter det lärde jag känna en människa som heter Peter Nilsson. Och bosatte mig i princip hos honom. Och blev då fick jag lära mig mycket om Alice Cooper. För han älskade Alice Cooper och allt han hade gjort och hade alla skivorna. Och jag lyssnade och vi tittade på videos. Och ja, Alice var coolt helt enkelt. Sen tog en av mina klasskamrater över den facklan lite, för Kiss var ju ändå viktigast. 89-90 sen var det Hot in the Shade som gällde, kom en massa bootleg, så jag fokuserade på det. Så en skolkamrat till mig som heter Magnus, eller han heter väl det, gissar jag. Men han kallades inte för det längre, eller då, ens då. Ernie, han samlade på sig en massa Alice Cooper-skivor och vi satt och spelade Nintendo, Super Nintendo, först vanligt Nintendo, sen Super Nintendo, och så satt vi och lyssnade på Alice Coopers skivor, vilket idag är anledningen till att jag kan alla de här jäkla skivorna, för de gick hela tiden. Vi lyssnade igenom plattorna utan urskiljning, utan att välja låtar. Vi lyssnade och lyssnade och lyssnade, så att de sitter ju liksom allihopa, alla studioplattorna fram till och med, ja, Trash blir det väl. Trash, som jag fortfarande tycker är en vansinnigt bra skiva. Jag har lite svårt att förstå varför den är så hatad av en massa fans. Men det, återigen, det handlar väl om nostalgi. Jag var ju 12 när den kom och jag lyssnade ihjäl mig på den. Jag tyckte att This Maniac's In Love With You var en värdelös låt. Det gör jag inte idag. Men i övrigt så, jag menar, den är ju hur bra som helst. Men det är väl för att den är lättillgänglig också. Den var lätt när man var 12. Mycket, mycket svårare att ta till sig Pretty's For You när man är 12. Än att ta till sig Trash. Men det var ju porten. Och det måste man ju älska den för. Alltså, jag vet, jag kan inte komma förbi det. Varje gång jag lyssnar på den plattan blir jag lycklig. Och när jag blir lycklig så blir jag glad. Och blir jag glad så är det där jag vill vara. Alla andra känslor vill jag inte ha. I alla fall, Ernie och jag vill lyssna ihjäl oss på de här Cooper-plattorna. Och sen skedde en väldigt, väldigt bra grej. Inne på Köpenhamns Tivoli hade de för såna här, ni vet, man sätter pengar på jul. Jag vill sätta 10 kronor på nummer 4, 10 kronor på nummer 17 och så hoppas man att man ska vinna något jäkla choklad. Då hade de två såna jul, ett precis vid ingången och ett längre in där man kunde vinna skivor. Så var jag inne med min familj och min kompis familj, min kompis Magnus, en annan Magnus. Vi var inne tillsammans där på Tivoli i Iken då, och jag satte en peng på det första julet. Och då lyckades jag få, för då finns det olika hyllor, hylla 1, 2, 3, 4 eller 7 eller så. Och det fanns på singlar på hylla 1 och det fanns kassetter på hylla 2 och CD-skivor på hylla 3 och vinylskivor på hylla 4. Och det här var våren 92, eller sommaren. Och då satte jag en 20 eller något, och det gjorde Magnus också. Och då vann jag. Och då fick jag möjligheten, välj vad du vill från vilken hylla som helst. Och det var ju sinnessjukt. Och jävligt coolt. Så jag bara, wow, fräckt. Så då tittade jag runt och då såg jag ute på en hörna eller på en hylla där, så fanns Iron Maidens nya platta, Fear of the Dark. Ja, då tar jag den. Ja visst, sa dansken på sin bästa danska. Och så fick jag Iron Maidens Fear of the Dark. Och min vän Magnus bara, vad fan, den vill jag ha. Så gick vi en runda inne på Tivoli, åkte lite grejer. Och sen kom vi till det andra hjulet och så satte vi lite pengar igen. Jag satt en 20. Välj vad du vill i hela ståndet. En gång till, då trodde jag fan att skulle slå ihjäl mig, min polare där. Så jag bara, ja, men vad ska jag ha nu? Titta, där står ju Kiss Revenge på LP. Har den kommit på LP? För jag hade ju köpt CD när den kom, såklart. Ja, men då tar jag Kiss Revenge på LP där. Så gjorde jag det. Så jag gick hem därifrån med Kiss originalpressen på Revenge Hollands press och Iron Maidens nya platta Fear of the Dark. Jag lyssnade på den Maiden-plattan ett par gånger, men jag tyckte väl den var så där. Hitsen är ju skitbra. Afraid to Shoot Strangers, Be Quick or Be Dead och titelspåret är ju bra. Likaså Wasting Love och ja, egentligen är det väl bra. Men jag tycker inte ens att From Here to Eternity är särskilt bra. Men efter någon månad så sa jag till min, den kompisen Magnus då, som var med inne på Tivoli, som också lyssnade lite på Alice Cooper. Han gillade Trash och Hey Stupid och hade köpt på sig en 6-7 LP-skivor blandade från karriären. Så sa jag att du kan ta med den plattan om jag får din Alice Cooper-vinyler. Och helt plötsligt satt jag där med Killer. Jag minns speciellt att Billion Dollar Babies-plattan var med och Killer var med. Kan ha varit att Hey Stupid var med också. Och kanske två till. För han ville ha Maiden-plattan. Han hade slutat lyssna på Alice igen. Så han blev glad. Och jag blev glad. Och jag började då samla lite Alice själv. För jag hade fattat någonstans där. Tidigt 90-tal hade jag fattat att där finns mer. Det är någonting i detta som jag inte kommer undan. Jag kan gömma mig bakom Kiss hur mycket jag vill. Men det finns annat i världen också. Och det har aldrig blivit tydligare än året efter. När Mariah Carey släppte sin musicbox-platta. Och det ingick verkligen inte i min umgängesfär att lyssna på Mariah Carey. Så jag lyssnade bara på den när syran inte var hemma. För hon köpte den. Men bara något år efter det så slutade jag verkligen bry mig. Och sen dess så har jag ju urskiljningslöst endast lyssnat på det jag tycker är bra. Vilket betyder att jag har samtliga skivor av Ola Ström och Per Dunsö. De som under ett kort tid på 80-talet kallar sig för solstolarna, men även toffelhjältarna och så vidare. Men samtidigt har jag då aldrig lyssnat på eller hört en hel skiva med AC/DC som jag inte tycker är bra. Och det är enkom för att jag lyssnar då på sånt som gör mig glad och lycklig. Men jag fattar ju att det var någonting med Alice. Och alla stenar och grisar föll i rätt konklav när skivan The Last Temptation släpptes. Då var det som att då hade jag på något sätt pegat upp för mig själv att nu fattar du väl ändå. Det den här inre dialogen ibland som jag funderar så mycket på. Varför tycker jag så här egentligen? För det fascinerar mig oerhört. Och jag märker att det är jävligt många människor, de allra flesta, som aldrig ställer sig den frågan om någonting. Men jag gör det och jag gör det ofta och jag omprövar därför ofta mina beslut. Det är faktiskt alltså, det är väldigt nära vänner och släktingar som ibland bara skulle behöva ta ett steg tillbaka. Och jag behöver inte tycka detta. Jag kan bara skita i det eller jag kanske till och med kan tycka någonting annat. Och det var någonting sånt jag gjorde, för när Alice släppte The Last Temptation så brast fördämningarna och jag har aldrig blickat tillbaka sedan dess. Jag köpte skivan nere på Söder CD. Man fick, det var ju sån här kombopack som är kul när det händer men värdelöst när man ska ha det i sin hylla. I samband med The Last Temptation släpptes även en serietidning i tre delar och sen samlade man ihop det och släppte det i en samlingsvolym. Och detta fick man, då fick man skivan i sitt vanliga jewel case-fodral tillsammans med serietidningen i en plastficka. Och det här har aldrig fått plats någonstans. Det ser så konstigt ut att ha i CD-hyllan, det ser konstigt ut att ha i andra hyllor. Jag är ju lite så, jag har ju lite svårt för saker som sticker ut. Jag vill ju gärna det ska följa liksom lite strömlinje. Ja, jag tycker inte om för stora boxar, för små boxar. Jag hade länge problem med en utgåva av Fishs skiva Sunsets on Empire som jag hade i den första deluxe-utgåvan som kom när plattan kom. Det var det en lite större kartong än den vanliga jewel-casen. Och den har alltid stört mig. Den sticker upp 3 mm. Så jag sålde den här om året och köpte hans nya deluxe som är i normalt CD-format. Och det var som en sten som lättade från hjärtat. Det där kan jag ju säkert både googla på och få diagnoser om. Men så är det. Hela mitt liv är som en Tetris. Det ska passa in. Det var bra. Mitt liv är som Tetris. Ja, ja, det är ju sanning. Det ska passa in. Därför är jag ganska bra, inbillar jag mig, på när vi flyttar och sådär. För jag packar ju lådorna extremt välpackade. Inte för fulla och inte för tunga, utan välpackade. Och jag kan packa bilar väldigt snyggt och sådär och få in ganska mycket, därför att jag fyller ut minsta kvadratcentimeter. Så att man inte kör i onödan och så vidare. Nu flyttar jag ju inte själv längre. Jag anlitar folk till det. Men om jag hade flyttat själv så hade jag gjort så. Och just Alice då har ju varit, det var ju där att fördämningen brast, berodde på dels att jag blev lite äldre, men dels att The Last Temptation kom och den tilltalade mig något oerhört. Så när jag satt där och lyssnade, och serietidningen är ju vansinnigt snygg, framförallt är den stämningsfull. Och så där i efterhand nu, jag drar ju paralleller mellan den och Welcome to My Nightmare och filmen Halloween från 78. Det är samma stämning, det är samma det här, som jag gjorde väl ett avsnitt om 78, gjorde jag inte det? Att jag ofta ser den här lille killen i 10-årsåldern med sina 78-kläder som har kissaffischer, och så är det höst och så är det Halloween-film. Jag vet inte, och Last Temptation gjorde det för mig, den skivan. Nu skulle det då bli en supervärldsturné och det skulle bli hur stort som helst. Problemet var att världen inte accepterade det, så det blev ingenting istället. Och det är kanske en av de största sorgerna egentligen. Man ska inte sörja det som har varit, man ska glädjas åt det som var. Men idéerna för The Last Temptation var så jävla häftiga. Och det kunde blivit så jäkla coolt att se live. Vi fick ju ett brottstycke av det. När han kom hit på sent 90-tal. För då körde han ändå, och vi fick väl 3 låtar, va? Nothing's Free, Cleansed by Fire. 4. 4 låtar fick vi. Och då använde han ju sig av kläder och eventuellt lite scenografi som säkert hade varit tänkt till The Last Temptation. Jag ringde ju in, jag vet inte om ni kommer ihåg, det fanns ett program på ZTV som hette Metalljournalen 94. Och för det första kom Alice Cooper till Köpenhamn. Han var i Köpenhamn i mars, tror jag, och signerade skivor i en affär som heter HMV. Det var första gången jag träffade Alice. Jag hade bara The Last Temptation-skivan med mig. Och fick den signerad, för man fick bara en grej signerad. Men sen så kom det ju andra, sen tog kön slut, så jag gick om i kön och hade med, då tog jag några av min polares skivor, han hade med sig många. Så vi fick alla plattorna signade till slut och så vidare, det var jävligt kul. Och bara dagen eller dagarna efter så var Alice i Stockholm och gjorde promotion för Last Temptation, och då kunde man ringa in och ställa en fråga. Och då gjorde jag det, ringde in och frågade om vi dels kunde förvänta oss den storslagna Alice Cooper-showen med halshuggning. Det där var fortfarande en grej för mig tydligen. Vilket han svarade ja på. Och sen frågade jag, kommer ni att köra några av de fantastiska låtarna från den första skivan, Pretty's For You? För då hade även den här märkliga live-skivan släppts. Inte den som kallas för Freak Out Song, som är, har släppts genom åren, som är från Toronto-festivalen 69, utan man hade hittat gamla mastertaper från The Whiskey 1969, och något pseudo-officiellt släpp gjordes, inte sanktionerat av bandmedlemmarna men av skivbolaget, eller en del av skivbolaget, på en hel konsert, en halvtimme lång, från 1969. Och den lyssnade jag och Ernie på något så in i helvete. Jag skulle ju vilja säga idag att det är en av mina favorit live-skivor. Jag kan varenda ton, jag kan varenda mellansnack, jag kan varenda låt, och jag tycker den är magnifik. Jag älskar ju verkligen den första Alice Cooper-skivan, Pretty's For You, och det är en kärlek som har växt fram. Det är ingenting man gör på första lyssning, men den är bättre live. Det är bättre ljud på live-skivan än vad de hade i studion när de skapade den. Vilket är intressant såklart. Men låtarna där, 2D Muller, Change in Arranging, No Longer Umpire, den osläppta Nobody Likes Me, allt det där, det är bland det bästa musik jag vet i hela världen. Och jag frågade Alice, kommer vi att få höra någon av de låtarna till exempel Tootie Muller eller BB on Mars, som är mina två favoritlåtar. Och han skrattar som fan och bara, då får du komma med i bandet, för de där låtarna kan du nog bättre än jag. Hade jag bara inte varit 17 år och lite snabbare, så skulle jag fan sagt absolut, vem ringer jag? Nu fattar jag inte det, jag skrattade bara och tyckte det var kul. Sen lade man på och så gick man vidare i livet. Men det var ju kul att få ställt den frågan i alla fall. Jag har faktiskt kvar det inslaget inspelat på en väldigt tafflig videokassett. Jag tror till och med jag la upp den intervjun på min YouTube-kanal. I alla fall den lilla snoppen där jag pratar. Vilket ju är logiskt. Var är vi någonstans? Ja, men så är vi ju där, att det blev ingen turné. Och det var ju en extrem besvikelse. Och det som hände med Alice där, det var ju att 93 spelade han in skivan, 94 släpptes den. Och 94 gick han i graven och sörjde i ett år. Det blev ingen turné, ingen brydde sig om honom. 95 så blev det lite turnéer, sån Sydamerika-turné. Han körde lite gigs på Masters of Rock-turnén. 96 lyckades han göra lite mer spelning. Där började han med det här konceptet han har kört ganska hårt på sen dess, med att bli lite mer som Kiss, lite mer av en novelty act. Och så kom han till Sverige 98 och det var första gången jag fick se honom på Karlshamn Rock Festival. Eller hette den Sweden Rock då? Hur var det nu? 97 hette den Karlshamn Rock. 98 var väl första året, den hette Sweden Rock kanske. Och då fick man ju, jag fick en låtlista från Himmelriket. Eftersom han körde Halo of Flies från 1971. Och vi fick då fyra låtar från Last Temptation. From the Inside, första gången live som 79. Alltså det var ju magiskt. Och så fick vi He's Back. Den kan man ju prata lite om. Det är ju jävligt få människor i Sverige som tänker på det. Men när Alice körde He's Back 88, 91, 98, 2001. Han körde ju dem varje gång han kom till Sverige, för det blev ju en hit här. Och varje gång han gjorde det så var det unikt. 88 var det inte... Jo, det var ganska unikt redan 88. Det var ju första gången han var i Sverige sedan 75. Och då körde han He's Back, även om han inte körde den på turnén, så körde han den som extra nummer i Stockholm, men bara i Stockholm. Men sen efter det, han slutade ju köra låtar från Constrictor ganska fort. Men han fortsatte, alltså tänk 98, han körde absolut ingen låt från Constrictor 98 någonstans i hela världen. Förutom i Sverige, där körde han His Back. 2001 på Brutal Planet-turnén, som egentligen var den sista turnén som han verkligen gjorde på en ny platta. Där han körde skitmånga låtar och gjorde en scenshow helt dedikerad till plattan. Det var väl den sista Welcome to My Nightmare-turnén, kan man väl kalla det för. Där körde han He's Back, inte 2000 på premiären på Sweden Rock Festival, där var han faktiskt inte med, men på 2001 när han gjorde Monsters of the Millennium med Dio och Rat, så la han in den igen, en Constrictor-låt 2001. Fatta om man sitter i Flagstaff Arizona och samlar Alice Cooper och han kommer och ska spela i Phoenix och bara, men varför i helvete får Sverige hela tiden en låt från Constrictor? Det är ju hur jävla coolt som helst. Det kan jag fundera på länge. Nu, senaste turnén, så blev den ju faktiskt, då körde han den på nästan hela turnén. Det var ju en låt han la till. His Back var väl inte med på den här senaste turnén från början, utan den bara lades till efter några spelningar, så det blev ytterligare en 80-talslåt. För det var en väldigt 80-talstung låtlista det vi fick i höstas. Riktigt roligt. Och någonting som sagt att ligga vaken över på nätterna. Men nej, någonstans där så vaknar jag ju till liv, och 98 var jag jättelycklig, 2000 var jag som lyckligast. När Brutal Planet kom, jag tyckte plattan var bra, absolut, men turnén och premiären på Sweden Rock, vi visste ju inga låtar. Internet fanns, men inte på det sättet. Och när vi stod på Sweden Rock, jag och Ernie, jag minns så väl fortfarande att vi fick ju Guilty, som var häftigt, men efter, ska vi säga, första halvtimmen var bra halvtimme. Feed My Frankenstein var med, den var inte med 98. Och den var jag glad för att höra. Det var ganska mycket nytt och det var några av hitsen. Och sen rullas det in på scenen en barnvagn, och på den barnvagnen står det Betsy. Eller Betty. Och jag bara, det står ju Betty på barnvagnen. Det är ju Dead Babies för fan. Och mycket riktigt, vi fick Dead Babies i 70-talsversionen. Inte i 80-tals metalversionen som de körde 88. Och sen låt efter låt där fick vi Cardina Dream från Love You To Death-skivan. Och It's Hot Tonight från Lace and Wish. Alltså den låtlistan och den vansinnigt snygga showen. Och genomtänkta showen som faktiskt förändrades ganska fort efter det. Eftersom hela showen byggde ju på den här märkliga världen, Brutal Planet-planeten. Och inleddes av en läskig gubbe i en låda som var en controller och som blev Alice i slutet. Och hela giget slutade med en pianoversion av Ballad of Dwight Fry, eller en akustisk version av Ballad of Dwight Fry, där Alice kom ut och I gotta get out of here, liksom. Det var det som var grejen. Det tog de bort sen. Jag tror de tog bort Alice som controller och sånt också, har jag för mig. Ja. Det var jävligt coolt, jävligt genomtänkt, snygg show. Och tyvärr den sista gången som det var det. Sen har det varit många coola shower genom åren. 2009 spelade han på Lisebergshallen och det är ju den showen som verkligen var en nightmare. Han blev ju avrättad 4 gånger under spelningen där. Vilket han även skämtade om efter den fjärde gången. Men där körde han ju, tog han ju fram alla gamla avrättningsmetoder. Jag tror den heter Theater of Death. Och han blir halshuggen, han blir hängd, han får en giftspruta och han körs i elektriska stolen. Så när han kommer ut efter fjärde gången så är han verkligen så här. Tyvärr, och den låtlistan var också helt magisk. Tyvärr var inte bandet så bra där. Det var någonting med den trummisen. Jag vet inte om det är samma trummis som nu, men han var ny då och han var inte så bra. Han sackade, tyckte jag, låtarna gick i halvfart. Bandet lät inte alls samspelt. Konserten var bra, jag tyckte det var kul när jag var där så, men jag lyssnade inte på inspelningen och sådär, för det behöver jag inte, utan jag är nöjd med att jag fick höra Nurse Rosetta en gång i livet liksom. Och sen har vi plöjt av han några gånger sedan dess. Och nu senast i Partille, vad fan ligger Partille? Så fick vi faktiskt en låtlista som jag hade drömt om ett halvt liv. För jag fick ju flera låtar från Trash. Jag fick höra Bed of Nails äntligen. Vad fick vi med? Roses on White Lace från Raise Your Fist and Yell. Och så petade han ju fram då My Stars från Schools Out-plattan. Och det där är ju en sprängande punkt att fundera kring. Alice Cooper, bandet versus Alice Cooper, artisten. Och det där är också någonting som jag har sett. Men det är väl som med Kiss, gissar jag. Det här originalet är alltid bäst och så vidare. Och det finns en poäng med det, men jag tycker samtidigt att Alice Cooper, bandet, för mig är det helt uppenbart att de brände alla sina skepp. För sista skivan de gjorde är ju sämre än Kiss Dynasty, som ju är sista skivan original Kiss gjorde, fast det är inte riktigt original Kiss på skivan, bla bla bla. Men Muscle of Love med Alice Cooper är ju en av skivorna jag lyssnar på allra minst av alla. Jag tycker den är okej. Men jag lyssnar ju alla andra skivor fram till och med Brutal Planet. Lyssnar jag hellre på än Muscle of Love. Alla andra skivor hellre än den. Efter Brutal Planet så tycker jag det har varit fläckvis okej. Liksom. Men i alla fall, så jag ser inte det som ett problem egentligen, utan jag fattar idén, jag fattar vad de byggde upp och jag fattar att det där kan inte hålla hur länge som helst. Man kan inte, det är lite som med Pink Floyd och andra artister som använder sig lite av namn på det sättet, Which One's Pink. Och jag ser det att de grävde sin egen grav redan från början för att de tänkte inte hela vägen fram. Och det gör man inte när man är 20 bast och dricker skitmycket sprit hela tiden. Och skriver bra låtar och spelar in plattor. Utan då lever man för nuet. När nuet plötsligt blir ett starkt nu med en massa pengar och managers och egos och knark involverat. Då blir det ett jobbigt nu. Och det var ju uppenbart redan från början att bandet Alice Cooper kommer inte att ha en livslängd som är hur lång som helst. Det börjar väl redan, alltså eftersom de använde sig av Bob Ezrin som producent, så som skett fullständigt i vem som spelar på plattorna, för honom var det plattan som var viktig, inte vem som spelade, vilket han ju har tagit med sig till alla andra band. Och när han började ersätta Glenn Buxton och lite så, eller fylla på med sina musiker som han visste levererade, som sen blev gitarrist i Alice Coopers band som artist. Det är väl klart att det, att det ställer till det, och det är väl klart att man absolut är i all sin rätt att tycka att ja, men det var roligast när de var ett band. Och det köper jag, och det är ju där hela konceptet byggs. Men jag håller inte med, och det är skillnad. Jag är helt för alla som tycker att man bara kan lyssna på Alice Cooper fram till och med Muscle of Love, för att sen blev det någonting annat, för det blev det. Jag skulle ju egentligen helst, allra helst skulle jag ju sett att Marillion bytte namn när Fish slutade. Inte för att, för mig så var inte Marillion synonymt med Fish, men jag var inte med från början. Men när man har någonting som är så fruktansvärt starkt förknippat med en individ, så blir det lite jobbigt när den individen inte är med. Sen har det gått lite runt. Det är klart att Marillion klarar sig ju bra ändå och så vidare. Inte på samma sätt, men det var ju för att de förändrade vilken musik de ville skriva också. De fokuserar ju inte på att skriva fler Kaylis, och det tackar vi för. Men jag vet inte vad Alice skulle kunna ha gjort, därför att det är väl självklart att heter man ett namn, oavsett om det är kille eller tjejnamn, så kommer någon i bandet att bli förknippad med det, och det är väldigt sällan basisten. Det får man ju ändå säga. Det är ju extremt sällan som det är basisten som gör flest intervjuer. Naturligtvis har vi Gene Simmons i Kiss som ett litet exempel på en basist som tar plats, och det finns ju fler. Men fundera lite på hur många soloskivor med John Deacon, basisten i ett av världens största band, Queen. Hur många soloskivor av honom har du hört, och hur många intervjuförfrågningar har han fått senaste veckan, tror du? Egentligen liksom. Han har säkert fått många, det misstror jag inte, men det är ju av folk som vet. Skulle jag fråga de som säger att de tycker Queen är världens bästa band i min bekantskapskrets, så vet de ju inte. Då är det ju Freddie Mercury och de där andra tre. I viss mån kan de ju nämna Brian May, men det är faktiskt sällan det också. Och det är för att någon blir så förknippad med ett band eller med en tid eller någonting. Och det lider ju vi som Kiss-fans av också. Utan Ace Frehley hade Kiss inte existerat. Nej, absolut inte. Men de hade inte existerat på samma sätt utan Bruce Kulick heller. Och det fina är, och det här, det är väl, ja, ska vi knyta ihop den här säcken av irrationellt pladdrande. Det fina med det här är att man egentligen måste inte välja. Eller att man kan välja. Att man måste inte tycka på ett visst sätt, för det finns inga fakta. Oavsett vad då någon tyckte om mitt Thin Lizzy-tyckande. Det var jätteroligt. Vi vet ju alla att åsikter är ju objektiva. Att det finns ju ett facit på alla åsikterna. Och jag tyckte ju inte riktigt rätt om Thin Lizzy. Framförallt tyckte jag ju inte rätt om Black Rose-platta. Om jag någonsin hör den jävla plattan en gång till i mitt liv, så är det fan i mig 10 dagar för tidigt. Jag ska aldrig lyssna på den. Jag ska aldrig ägna den en tanke. Åh, då rätar jag säkert ut någon. Nej, det fina är att man behöver inte välja. Men man kan välja. Och man kan välja att skita i. Och så kan man då bara... Man kan vara skitlycklig över att jag tycker bara Alice Cooper är bra fram till och med Muscle of Love. Men så kommer det då en sån jävla besserwisser som jag. Åh, oh shit, då gillar du också Pretty for You-plattan. Nej. För det gör de fan aldrig, de här rättrogna. Det är aldrig någon som tycker Pretty for You är bra. Och det är den skiva jag kan mest utan till, förutom One Come to My Nightmare och Trash. Det är aldrig någon som bara... För då är det bara, nej, det är för knepigt för mig. Det ska helst vara... I'm 18 där. För den jag kan sjunga med i den. Och det är rock'n'roll. Det är viktigt att det är rock'n'roll. Nu gjorde jag ner någon dialekt här och det ber jag om ursäkt för. Men jag vet inte vilken det var, så jag låter den vara osagt. Nej, men återigen, det är så hemskt roligt att vara rättrogen. Jag satt på en buss en gång med sångaren Jay Smith, som ni alla känner till säkert. Han är, jag skulle inte säga att han är en vän, men han är en gammal skolkamrat till mig. Han gick i min systers klass, eller är de lika gamla? Ja, det är någonstans, de är typ lika gamla, hon är 3 år yngre än mig. Så jag har ju känt honom i en herrans massa år. Och innan han blev känd artist och så spelade han i andra rockband här i stan och så vidare. Och en gång så satt vi på en buss ihop och då pratade vi om Black Sabbath. Och så sa han att han tyckte de blev dåliga när de började använda syntar. Så sa jag, va? Det var ju tradigt. Då är det ju bara två plattor du gillar. Va? Nej. Sa han då. Så, jo, för det är ju, de har ju syntar. Ja, de har egentligen faktiskt lite syntljud redan på Paranoid i Planet Caravan. Men framförallt så har de ju, det är ju tydliga syntar eller keyboards på Master of Reality. Nej, det är inte den jag menar. Nähä. Är det Sabbath Bloody Sabbath då? Nej. Men vad fan, där är ju en låt byggd på syntar. Who Are You? Det är bara syntar i den. Det är ju inte en gitarr någonstans. Det han ville komma fram till, det var ju Technical Ecstasy som han tyckte var där började Sabbath gå ut för. Och det, alltså, jag fattar ju vad han menar. Jag vill ju bara reta honom lite. För det är lite samma där. Jag gillar bara Alice Cooper i original. Ja, men då älskar du väl Easy Action? Nej, det är för flummigt. Ja, men vad fan gillar du då? Är det bara de där fyra plattorna som förvisso är fantastiska? Eller fem? Love You to Death, Killer, Schools Out, Billion Dollar Babies, Schools Out. Eller Schools Out, Billion Dollar Babies. Ja, fem plattor. Är det bara dem? Ja, men absolut. Gör det då. Men säg inte att det bara är originalsättningen du gillar. Om du inte kan nynna på BB on Mars. För det där är fan. Där har du facit. Punkt. På hur man är om man är retrogen Alice Cooper-fan. Då kan man BB on Mars utan till. Alla som inte kan den, ni har ingenting att komma med. Jag hade den som ringsignal i telefonen i många år. För er som då inte har hört BB on Mars, gå in och lyssna på Spotify. Och så hade jag tweakat volymen på den, så att även jag brukar inte ha så hög volym på mina ringsignaler, och jag har aldrig några aviseringsljud. Men jag ville retas med folk som envisades med att ha Mambo number 5 eller den där jävla Beethoven som ingår i telefonen. Så jag drog på, jag tweakade upp volymen som fan på den, och sen så hade jag BB on Mars. Gå in på Spotify efter ni har lyssnat på detta och lyssna på när den drar igång. Och tänk er när jag sitter på kontoret, på jobb, på bibblan, typ det måste vara 10 år sedan nu. Och helt plötsligt så då drar det här jävla infernot igång. Jag tror jag skrämt livet ur 3 chefer och 6 anställda och 2 prao-elever med den. Alice Cooper, musiken man kan ha till mycket, som vi brukar säga i branschen. Ja, nu har jag nu retat upp både en och annan idag. Men det tyckte jag var roligt, för jag tycker om Alice Cooper. Jag tycker han är en... Vad är det jag brukar säga? Kiss är mitt DNA. Alice Cooper är min största idol. Och King Diamond är min ledstjärna. Det tycker jag är ganska fint. Det tycker jag sammanfattar vem jag är lite grann. När jag hade sån här meet and greet med Alice Cooper 2011... i London, och jag hade redan på förhand, det var någon annan tjej som la ut på någon Alice Cooper forum att hon hade fått honom att skriva en strof ur Love's a Loaded Gun, tror jag det var, en låt från Hey Stupid-plattan som hon hade tatuerat in, och jag tänkte det där var det coolaste jag varit med om, men vad skulle han kunna skriva till mig? Och så kom jag på det här Steven Was Here, så jag hade förberett det, skulle du kunna tänka dig att, och så gjorde han det. Och så sa jag, och så tog jag upp min Pretty's For You-skiva också, för jag hade med den och fått signerad. Och han bara, nu ska du få höra en historia här. Och så berättade han en historia om att han precis hade varit i Sydamerika och spelat någonstans. Och då hade de varit ute på stan, och då hade han gått in i en sån här begagnad skivaffär och hittat en back med typ 7-8 förseglade Pretty's For You. Och han hade köpt allihopa själv. Vad fan, det där är bra, det är min pensionsförsäkring eller något sånt, sa han. Och då berättade jag för honom att dels att det är min favoritskiva. Att jag älskar verkligen varenda ton på denna skivan. Jag förstår att du inte spelar någonting från den, men jag älskar den verkligen. Och jag tycker att alla låtarna är bra. Och mina två favoritlåtar är BB on Mars och Tootie Muller. Oh, jag har inte tänkt på henne på länge, säger han. För Tootie Muller är alltså en tjej. Och så börjar han sjunga den. Och där sitter jag i katakomberna på Alexandra Palace, där jag precis har sett Alice live. Han körde Clones, vilket var min höjdpunkt under konserten. Konserten gick på tv, vilket jag visste. Så jag hade en polare i London som satt och spelade in den till mig, så jag skulle få den på VHS. Och jag hade meet and greet. Och jag fick träffa Alice och jag fick berätta för honom att jag älskar Pretty's For You. Och då sitter han och sjunger de två första raderna ur Tootie Muller för mig. Och det är väl första gången sedan 1969- som han sjunger de två raderna. Jag hade bandaren med mig den dagen. Men så tänkte jag, jag bryr mig inte om det. Det går ju ändå på tv. Så tänkte jag, ska jag slå igång den när jag är nere och träffar honom? Vad ska jag ha det till? Det är få grejer i min lilla obskyra värld av sällsamt odlade panser som faktiskt gör mig sorgsnare än att jag inte hade bandaren igång i min vänstra bröstficka när Alice Cooper sjöng två rader ur Tootie Muller för mig. Men han gjorde det i alla fall. Jag har foto på den. För hans sån här ständiga assistent sprang runt och tog bilder. Man fick ha med egen kamera. Och han tog inte bara en bild när man posade. Utan jag har 10 bilder därifrån sånt tagna. Och då har jag när han håller upp Pretty's for You. Och det ser på läpparna ut som att han formar någonting åt låten. Och jag vill att det ska vara så. Så jag låter det vara det. Alice Cooper, denna magiker till människa. Jag hoppas att ni tyckte det här var värt att lyssna på. Jag hade roligt när jag pratade i alla fall. Det blev lite Kiss däremellan, så att alla ni som inte har lyssnat på avsnittet, som får ni bara vill höra om Kiss, ni får gå in och lyssna i efterhand då. Spola fram till de här små snuttarna av Kiss-information som ni kanske vill åt. Exakt hur det ska gå till, att ni får veta var de är och att detta avsnittet faktiskt ändå nämnde Kiss. Ni kan ju be någon annan lyssna igenom och skriva upp tidsangivelser eller vad ni nu. Vad ni nu känner för att göra, det lägger inte jag med. Det har inte jag med att göra faktiskt. Det här var som bekant 5-årsjubileet också. Nu har jag ju då osnutna lyssnare, bland annat en herre som heter Anders Krikelin som envisades med att ta en skärmdump på mina 2 första avsnitt. Jag var ju tydligen lite frekvent där i början och släppte ett avsnitt 26 april. Det första avsnittet och sen det andra kom i början av maj. Så rent generellt, så här, ska vi vara riktigt tidstypiska så skulle ju då detta avsnittet släppts den 26 april. Men det finns 2 möjliga svar på varför det inte riktigt blev så. Det ena svaret är att jag inte visste om att det var den 26 april. Och det andra svaret är att jag hade fel på antalet svar. Så detta är 5-årsjubileet. Det är alltså 5 år. Fatta, vad hände för 5 år sedan? Det var 2015 och det var rockmusik och jag drack kaffe ur roliga muggar och jag åt kinderägg och jag, ja, det var i princip samma nu som då. Det har egentligen inte hänt någonting. Jo, det har det. Inte med mig fysiskt. Jo, jag har kanske växt. Men det har ju onekligen hänt mycket. Vi har träffats allihopa på föreläsningar runt om. Och det har släppts bok. Och det har släppts tv-dokumentärer. Och det har släppts antikmagasin. Det har fan i mig hänt grejer. Den här lilla knorriga idén att jag skulle göra någon slags commentary track till Kiss-filmer som Kiss själva inte gjorde. Det blev ju någonting helt annat av detta. Och att jag fortfarande då sitter här, förvisso på utflykt idag, men 5 år senare och bara fortsätter med detta. Och uppenbarligen sinar inte varken mitt intresse för att göra det eller ert intresse för att lyssna. Ja, herre Jesus. Det blev ju för övrigt som bekant ingen Sweden Rock i år. Några av er har kanske uppmärksammat att vissa konserter har blivit inställda och så. Men den 4 juni på eftermiddagen så kommer jag vara gäst i ett program i P4 Blekinge i 2 timmar om Sweden Rock för att de ville väl göra någonting i alla fall. Jag fick förfrågan igår och det verkar som att det blir av 2 eller 2,5 timme direktsändning. Jag och så någon slags professor i sociologi ska prata Sweden Rock. Jag hoppas de vill prata väldigt mycket om låtlistor. Jag hoppas de vill prata väldigt mycket om obskyra band från 70-talet som heter Cactus och som är det bästa jag har sett på Sweden Rock. Och jag hoppas de vill prata väldigt mycket om listor i allmänhet. Men jag är väldigt smickrad över att ha blivit inbjuden till detta. Så jag hoppas det blir av, men det kommer eventuellt... Nej, det kommer nog inte en ny podd innan. Men det kommer ju information i de sociala medierna och... För er som inte har sociala medier och lyssnar på detta så ja, ni får söka er information annorstädes. Så är det. Jag ber att få tacka för 5 år. 5 fantastiska år. och alla muntra tillrop, alla nytillkomna lyssnare. Fan vad ni blir många, det kommer sådana så sent som igår. Jag har precis upptäckt din podd. Du har jättemånga avsnitt att lyssna igenom och jag är snart färdig. Men oj. Alltså, det, ja, gud vad många ni blir. Gud vad roligt det är. Samtidigt, det här skulle jag vilja nämna. Jag vill inte glömma honom. Jag läste igår på Facebook att en man som heter Tommy Larsson har lämnat oss. Han har spelat med flera av mina vänner. Jag tror han bodde uppe i Falköping. Han var en flitig lyssnare av podden och jag har pratat med honom massor av gånger på Messenger. Han har önskat tema och han har skrattat åt ordvitsar jag har dragit. Och han har lyssnat jättemycket och tackat mig för att jag gör podden. Och jag skulle vilja tacka honom för att han lyssnade. Han finns som sagt inte bland oss längre och... Jag kände inte honom, jag tänker inte göra sken av att det var en god vän eller någonting sånt, för det där är skenheligt. Men han var en god vän till många av mina vänner och han var väldigt förtjust i det jag gjorde och jag var naturligtvis förtjust i det han spelade. Jag har sett honom live flera gånger. Så jag ber att få uttrycka en liten tanke till hans släkt och vänner, en liten hälsning från mig. Alex Bergdahl till Tommy Larsson och tack för all musik du spelade och skrev och framförde för oss genom åren. Alla våra liv blev bättre av att du fanns i det. Tack ska du ha, Tommy. Och tack igen till alla er som lyssnar. Vi har så roligt ihop och jag blir så glad varje gång som ni är med. Så tack så mycket för 5 år. Och så kör vi 25 till nu när vi ändå har börjat. Så ja, en 25 år till, då är jag i 70-årsåldern sen. Så att då har jag nog tröttnat. Eller också har jag inte det. Och så kommer Partners in Crime volym 36. Det vet man aldrig. Nu tar vi paus. Vi åker hem från utflykten. Vi packar upp våra medhavda mackor som blir över och äter upp dem. Och så sköljer vi ut kaffekoppen. Och så viker vi in liggunderlaget i garderoben. Så får vi se när vi går ut på utflykt nästa gång. Jag vet inte när det blir. Det kanske blir nästa avsnitt. Fast det tror jag inte. För nästa gång blir det säkert Kiss. Men så vet ni det. Att nu är vi hemma igen. Och nästa gång. Jag kan nästan garantera i alla fall. Att då ses vi i havet. God afton.